Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 207 av Red Army Sverige-podden. Jag, Måns, sitter här idag med Mikael och Joel och vi är lite extra glada efter gårdagens otroliga vinst mot Liverpool. Hur mår du idag, Mikael?
Jag ska börja med något negativt här. Jag börjar irritera mig på vårt intro här. Det känns som att vi har ju lite på gång att få ett nytt, så det känns bra så, men fan vad trött jag är på det. Jag tänkte, det låter som att den laggar lite också.
Det gjorde säkert det idag, men jag tänker lite att om det är någon gång som det faktiskt är skönt att höra det här introt, så är det ju fan idag när man är lite extra jäkla glad redan. Alla andra gånger efter alla sketna förluster så är det bara en massa skrik. Men,
det kanske är sånt alla älskar det introt, men vi är lite trötta på det och på gång med ett eget intro. Ett
nytt. Det kommer nya grejer. Joel, välkommen till podden. Du skriver ju på Red Army Sverige. Hur känns det att göra debut här i podden, och vill du presentera dig själv lite för våra lyssnare?
Ja, men tackar. Det känns ju väldigt kul att komma hit. Jag är som sagt fortfarande ganska ny i gänget här, så att så ganska snabbt på pucken hoppa in i podden känns jättetrevligt. Men jag fokuserar mest på att skriva tre tankar och citat efter matchen och sånt nu. Så att få komma in här och köta om, speciellt efter den här matchen, det känns som att man kan inte be om en bättre möjlighet.
Nej, det är ruggigt kul att ha dig här. Du har ju skrivit på Red Army Sverige sen december blir det väl?
Ja, men någonstans där.
Det är säkert några av lyssnarna som känner igen ditt namn från tre tankar och sådär. Jag kan säga att jag tjötade lite med min farsa efter segern igår och han sa, ja men Joel, ska han vara med i avsnittet? Han har ju koll på, han skriver ju grimma grejer på Red Army Sverige, så det ska du ha.
Det har alltid varit skönt att höra.
Vi har bara folk som är grymma, så att det är inte oväntat att vi har en till, så att säga.
Många härliga att bjuda in här till podden, och kul som sagt att du är här, Joel. Och jag tänkte, du berättade ju att du hade sett matchen med hemma hos din flickvän. Det var något födelsedagskalas och hela kalaset var fullt av Liverpool-supportrar.
Ja, det var kanske inte de vanligaste förutsättningar, men jag gick in med lite oro vad som skulle hända när man sitter där. Tjejen är Liverpool-supporter, svågen är Liverpool-supporter, hela rummet Liverpool-supporter. Men i slutändan kändes det väldigt bra att vara United-supporter i det sammanhanget. Så.
Ni kan fortfarande gifta er, familjen är inte helt klar med det nu.
Ja, det var en tyst hemresa från Jönköping, men jag tror vi är bra idag igen.
Ja, men skönt.
Precis, det är till och med snart om några veckor, så vem vet, då kanske det är jag som får tyst ett dygn.
Ja, det är potentiellt inte så länge du får glädjas över den.
Jag tar det jag kan just nu. Det kändes väldigt bra i stunden.
Det känns väldigt bra idag också, va?
Ja, jo, definitivt.
Hur tar vi ner den här matchen igår? Vad tänkte ni på när... Jag tänker om vi går in i själva stunden när Ahmad avgör och tar av sig tröjan och tar på sig sitt andra gula. Hur gick era tankar då, Mikael? Hur kände du då?
Jag fattade ingenting. Jag tänkte bara, vad fan går han mot tunneln där för? Vad fan är det som händer? Så att jag var liksom inte med. Det är liksom helt svart för mig de här 40 sekunderna efter målet. Och sen är det nästa jag ser är att han går in i tunneln liksom. Och då tänkte jag, är matchen slut eller? Vad fan händer?
Ja, jag trodde faktiskt också matchen var slut där. Jag såg ju matchen på mobilen på väg hem på en buss, och sen var jag vid torget i Göteborg och skulle ta en spårvagn hem, och så bara kollade jag ner på skärmen och så bara ser jag han gå mot tunneln och bara, fan, det är avgjort nu. Men det var slut ganska kort därefter.
Ja, men det var ju avgjort det, fan, de kom inte tillbaka från det.
Vad tänkte du på när Ahmad gick mot spelartunneln, Joel?
Ja, först
vi kollade in i känslorna lite på födelsedagssammankomsten, eller?
Ja, alltså det var knappt så att jag var uppe där ändå. För när målet bollen gick in, jag bara föll ihop. Alltså det var inget glädjeskjut eller något. Det var en positiv, ja men nästan så. Alltså det var länge sedan jag var så nervös under en match. För jag hade på något sätt försökt grunda mig själv lite. Vart, typ så här, nu går vi in och försöker vara rimlig, typ så här. Och sen går det till övertid och så avgörs det på sånt där sätt. Nej, luften bara gick ur. Och sen när sån gick ur, då trodde jag, nu är matchen över, fan vad skönt. Men sen så ser jag, nej, det var ju rätt kort. Ja, då börjar vi om igen. Nu är det mest tiden tillbaka i topp.
Var det någon spelare som du tyckte imponerade extra mycket igår på Old Trafford, Mikael?
Jo, men jag tycker väl egentligen att nästan alla spelare är ganska bra i den här matchen. Sen är väl liksom det givna är ju att nämna Garnacho, Meino och så vidare. Men jag tycker till exempel en sån som Dalot är väldigt bra igen. Fambisaka kommer någonstans, alltså 2 månader från sidlinjen, liksom man inte hört ett knyst om honom. Kommer in från start och är briljant i matchen. Jättemärklig sak, men det känns typiskt för Fambisaka ändå. Älskvärt på något sätt. Men han var bra, så jag tycker att jättebra inhopp av Maguire, av Anthony, av Ahmad. McTominay är hur bra som helst. Alltså egentligen så tycker jag att nästan alla är väldigt bra i den här matchen. Och Rashford tycker jag gör en underskattad insats. Så att som vanligt, några gnällde på honom. Men nu, jag såg om matchen idag och han är inblandad i nästan allt som United skapar. Eller gör mål till och med.
Han mår ju väldigt bra av att få överlappsalternativ på sin kant. Så fort det springer människor, så fort det springer lagkamrater och gör löpningar på Rashfords kant, så är han ju bra på att slå rätt passningar till dem. Och han,
faktiskt,
han hjälps ju jättemycket av folk som springer där.
Ja, faktiskt. Det är en bra poäng som jag nästan aldrig hör någon dra fram, men just det här första målet kommer ju av det, av att Garnacho tar en, jag tror att han tar en överlappning där, men det är ju Rashford som slår den till Garnacho, så sen skjuter Garnacho och så räddar målvakten och så sätter McTominay i tur. Man har ju flera sådana där, det är ju han som spelar fram McTominay också till det där jätteläget, han har ju 2-0 och sen gör han ju själv ett mål och nej, men han är ju allmänt inblandad i nästan alla de här farliga situationerna som sker. Sen är det ju så att han gör ett dåligt hemjobb där på ett av målen, och det är ju hans svaghet att han inte är bra i de situationerna, men jag tycker han är mer vårdad med bollen, och det tycker jag väl egentligen alla offensiva spelare är i den här matchen, och alla spelare överlag tycker jag i United att det är mycket bättre insats än vi har gjort på hela säsongen egentligen. Sen finns det såklart svagheter i insatsen och perioder i den här insatsen som inte är så bra, men överlag liksom över 120 minuter och baserat på det vi har sett den här säsongen, så tycker jag att det var en väldigt bra insats. Och väldigt bra laginsats och väldigt bra från individuell synpunkt också.
Det är ju svårt att peka ut individer som har varit bäst i den här matchen, eftersom att det var en väldigt kollektiv stark insats där ingen spelare egentligen var liksom svag, utan de krigade i 120 minuter. Och ja, så finns det ju några som man kanske tänker på lite extra. Joel, jag tänker, är det några spelare eller någon spelare som du tyckte var extra bra igår?
Alltså jag håller med det första, men typ så här, Wan-Bissaka märkte direkt i alla fall hur han bara glider in på vänsterbacken, och det känns som att man inte insett hur mycket man har saknat honom. Alltså han stänger ju redan kanten helt, känns som, och samtidigt tycker jag nästan att det är offensivt jag mest uppskattar den här matchen. Som du sa, med överlappen och alltihopa. Och en kille som McTommer är också så här, det här är ju hans match. Här behöver han inte ticka boll, han behöver inte se fin ut. Här kan han bara kriga hela matchen.
Bra poäng där med Fambisaka, för att jag tycker att det som gör väldigt mycket i den här matchen, och nu när jag såg om matchen så kunde jag lägga lite mer fokus på just det här med, alltså våra uppspel från backlinjen. Alltså Lindelöf och Varane är ju inte, alltså de är inte superbra på det. Men det som framförallt blir bättre i den här matchen, det är att Fambisaka och Dalot är ganska bra i de situationerna. För att Fambisaka kan alltid ta sig ur de situationerna genom att, han gör någon, ni känner säkert igen när jag beskriver, men han får bollen och så gör han någon kroppsfint och så liksom går han åt andra hållet där. Så att han kan ta sig ur de situationerna. Och sen var Dalot extremt jävla bra i det spelet idag. Han svepte ju bollen med höger och vänster och
kom in
i mitten mycket.
På hur hans självförtroende har växt också. Det är som att han har en helt annan hållning på planen när han liksom gör de här briljanta sakerna.
Jag tycker han beter sig som en ledare nästan efter.
Nu tänkte jag på Dalot.
Ja, men verkligen. Jag håller med, han känns som en ledare. Såg ni det här klippet efter matchen?
Ja, när han står
med publiken där och... Ja, men verkligen, han känns verkligen som en ledare.
Och sen Wan-Bissaka, jag såg någon karta över vad spelarna slog passningar, och då är det som att Wan-Bissaka, och ni var inne på det nu, att han är ovanför mittplan väldigt ofta när han slår passningarna och är med på För det handlar väldigt mycket om vänsterkanten i matchen igår, att United anfaller mycket till vänster och där får han ju liksom en nyckelroll i länkspelet och slå enkla passningar och springa framåt. Och det är så han har fått så mycket kritik under sin United-tid, att han är ju bara bra bakåt och bidrar inte alls offensivt. Men så det är ju så himla kul att se honom spela den matchen han gör igår.
Sen blir det så stor skillnad att han behöver inte alltså han gör inte jättemycket liksom, det är inte så att han slår avgörande bollar eller gör så, men bara att han tar de här löpningarna och ger alternativ till de andra spelarna, det är det som är så viktigt. Och det tycker jag att det är någonting som United gör bra i den här matchen, det är att det är mycket bättre rörelse i den här matchen än det varit tidigare, liksom på mittfältare, på yttermittfältare, fler löpningar överlag i laget, alltså vi hjälper varandra på ett mycket bättre sätt än vi gjort tidigare. Och det är ju bara sådana små saker som gör att det öppnar upp så mycket, som när vi pratar om Rashford där. Bara han får de som löper där så kan han ju sätta de bollarna. Men får han inte de som löper, ja, men då blir det ju väldigt mycket att han blir stillastående och springer rakt in i en motståndare. Så att, och det här gäller inte bara Rashford såklart, det är ju A och O. Det är ju en basic grej såklart, att när löpningar kommer så underlättar det ju för medspelarna. Men det var ju en sån sak som var mycket bättre i den här matchen tycker jag än tidigare.
Jag tycker typ hela matchen så här, vi skrev lite mycket i veckan om det här med att det här är en ganska avgörande match och en match som kan lite vägleda mot vad säsongen kommer gå. Och det kändes som att spelarna hade typ samma tanke. Det var som att det var en eld lite i ögonen, om man ska prata lite bildigt, som man inte riktigt sett på ett tag. Jag fick den viben under hela matchen.
Jag tänkte också på det att det har ju varit lösa rykten och det är ju från favoritjournalisten Samuel Luckhurst, men det har ändå varit en frågeställning då och då under säsongen om hur det är i omklädningsrummet och står spelarna bakom Ten Hag. Och igår var det ju verkligen, som du säger Joel, en kollektiv krigarinsats där spelarna glödde för laget och supportrarna och Old Trafford kokade. Jag tänker väl alltid att när vi möter Liverpool så ska det vara så på Old Trafford, oavsett hur säsongen har varit, oavsett vem som är tränare, så spelar inte spelarna som de gjorde igår så kommer jag vara besviken. Men det är klart att det var extra mycket glöd igår.
Ja, så här, inte för att flytta upp till vad säger man, vingar någonting, men det känns som att de flesta derbyn, man ska säga, som ett liv på senaste åren har varit lite att vi, efter den där 7-0-förlusten har vi så här, krypt ihop lite, går in försiktigt, förväntas inte så mycket. Men igår kändes det på något sätt som att vi går in i matchen direkt, typ på något sätt sätter ner foten. Vi ska tillbaka till hur derbyn alltid brukar vara.
Första 30 minuterna är ju fantastiska från Uniteds sida, det är ju det bästa. Jag tänker att vi har ju fått en lyssnarfråga från Joakim Wiker, han undrar om det här var Uniteds bästa insats hittills under säsongen. Mikael, vad tycker du?
Jo, men det var det ju. Om man tänker på liksom matchens dignitet och vilka vi mötte och vilket läge, och även de här motgångarna vi fick med två ganska sena mål emot oss i den första halvleken och mål emot oss i förlängningen där. Så att över 120 minuter så är det den bästa insatsen. Jag håller med, just de första 30 minuterna så är det en extremt bra insats, för då alltså då släpper vi inte till särskilt mycket heller, och det är ju, har ju varit ett stort problem under hela säsongen, och det händer ju då och då i den här matchen också att det blir väldigt stora luckor mellan lagdelarna, men det är inte ett lika stort problem i den här matchen som det har varit tidigare. Och det som framförallt är bra i den här matchen, det är ju liksom pressspelet i delar av matchen och spelet med boll och liksom beslutstagande från spelarna och kvaliteten på de sakerna som spelarna gör tycker jag är mycket bättre än tidigare. Jag tror att Glenn Strömberg sa det vid något tillfälle där i den första halvleken, att när man ser ibland United stå liksom utanför motståndarens straffområde, det känns som att de inte riktigt vet vad de ska göra, eller det blir lite fel beslut eller lite dålig kvalitet på sakerna, men att vi kommer till så pass klara målchanser. Sen är inte Liverpool liksom, de är inte Arsenal på så sätt att Arsenal släpper till väldigt lite eller så, utan Liverpool släpper till ganska mycket. Även om de möter lite sämre lag så släpper de till ganska många målchanser, men United skapar ju mer än Liverpool i den här matchen. United är bättre laget än Liverpool över 120 minuter tycker jag, och det är ju någonting som också är viktigt, inte bara att vi vinner den här matchen utan att vi vinner den rättvist. Och jag såg att några drar lite så här paralleller till den här matchen mot PSG. När Ole fick det här nya kontraktet och när alla var så pepp efter den här matchen, trots att United var väldigt dålig i den matchen, hade väldigt mycket tur. I den här matchen så tycker inte jag att United har någon tur som vinner den här matchen eller har marginaler med sig, utan snarare tvärtom. Jag tycker att vi har ganska otur som får de här målen emot oss. Det är någon touch där och
alltså två,
det är
lite samma... målstyrningar från Liverpool.
Ja, precis. Så att jag tycker att jämför man de här två matchen så är United bra i den här matchen. Sen säger jag inte att nu är allt frid och fröjd och nu kommer vi vinna allting framöver, men United är ju bra i den här matchen.
Livstidskontrakt, Erik Ten Hag. Inte riktigt där.
Nej, men det är väl det som är grejen också, att vi behöver visa de här sakerna varje vecka. Vi behöver göra sådana insats varje vecka, och det är det som är så svårt, för att det är det som krävs för att vara det bästa laget i världen eller vara ett topplag i de stora ligorna, att man har den här jämnheten och presterar på den här nivån varenda vecka, och där är ju inte United. Men i sådana här matcher så ser vi ju att vi har den kapaciteten, att det finns den här kapaciteten i laget. Och det är ju väl så viktigt att känna till att den finns.
Även när jag tittade på matchen så fick jag en tråkig parallell. Det kändes lite som våra möten nu under 2024, där motståndarna ibland har känts nästan bättre än oss i spelet, men att vi rent kvalitativt har varit bättre och därför kunnat utnyttja lägen och vinna matcher. Igår kändes det som att det var på det sättet Liverpool höll sig kvar i matchen lite. Att så här, Salah är osynlig i den matchen och sen plötsligt står han här på rätt plats och får ett målstolpe in. För jag tyckte aldrig United kändes sämre. Men...
Nej, precis som Mikael var inne på så skapar ju vi mer högkvalitativa chanser än vad Liverpool gör sett till hela matchen. Men sen finns det väl, det är ju en match man också kan analysera i olika delar. Jag tänker på första halvlek var ju så extremt bra för Uniteds håll, och sen blir väl andra halvlek inte riktigt, där känns det ju som att Liverpool tar kontrollen, även om de för den saken skulle inte skapa lika mycket chanser som United gör till hela matchen. Men
vad gör de? Är ju bättre i andra än oss.
Det är de ju. Sen får vi väl, det är konstigt det där, men i sista, efter Antonys mål så trycker vi ju på också. Rashford hade ju lika gärna kunnat avgöra matchen innan ordinarie stopptid. Han får ju ett helt underbart läge att avgöra matchen. Men det är ju lite intressant statistik hittade jag på från Opta Analyst. United hade ju 7 skott på mål under första halvlek mot Liverpool, och sen säsongen 2006 2007 så har United bara haft fler skott på mål under första 45 minuterna av en match mot Norwich 2019 och mot Burton Albion september 2017. Det säger väl ändå lite om hur mycket vi faktiskt skapade i den här första halvleken och hur mycket Erik ten Hags plan ändå gick väl.
Ja men absolut. Det är ju, jag blir alltså, man vet ju aldrig riktigt vad man får av United när matchen väl startas, och därför är det ju lite spännande att vi får den här insatsen just i den här matchen. Men det känns också som att det här var ju det vi hade att spela för. Det kommer bli svårt att bli topp 5 i ligan, som kan innebära Champions League då, och topp 4 blir ju ännu svårare. Så att det här är ju vår stora chans att vinna en titel den här säsongen. Så jag tror att spelarna också kände att det här är deras chans också att visa och vinna en titel och liksom ta sig upp på den stora scenen någonstans. Så att det var någon kombination också, för jag tycker att Erik ten Hag gjorde det bra i den här matchen, satte upp laget bra, satte taktiken bra, gjorde bra förändringar, och så att det var en bra coachinsats. Och sen var det också en kollektiv insats där nästan alla, som vi sa tidigare, där nästan alla spelare var väldigt bra i den här matchen. Det är få som jag tänker, när jag tänker på alla som spelade så kan jag inte se en enda som jag känner bara, nej, den här spelaren var dålig i den här matchen. För alltså tycker verkligen alla var bra.
Vi har ju pratat i 22 minuter nu i det här avsnittet och vi har ännu inte nämnt Kobbie Mainoos insats igår. Och jag bara undrar, den här första halvleken, Vad var det för sjuka dribblingskonster han visade upp på offensiv plan? För att det var ju helt... Han tog ju sig förbi 3-4 Liverpool-spelare vid mer än 2 tillfällen med liksom en bolltouch, en rörelse i princip. Jag tycker att det var helt... Visst, vi vet att han är bra. Vi vet om att han har otroligt stort potential. Men visar han inte det på liksom... Han har väl aldrig visat det på det där extrema sättet som han gjorde i första halvlek igår. Och kan inte det kanske vara ett bevis på att han faktiskt passar bättre i en 8-roll eller högre upp på mittfältet än som en 6-a?
Mm. Alltså, det beror lite på vilka andra spelare som finns på mittfältet. Och vi har ju sett den här säsongen att han har fått ta olika roller där. Och alltså man kan väl känna liksom så här, när jag som har sett honom ganska mycket genom åren, att ja, han har väldigt stor potential i just den här 8-rollen, för att han har de här offensiva kvaliteterna och han är bra på att, som han visade i matchen liksom, han är bra på att ta sig ur de här situationerna, han är bra på att dribbla och han är kreativ i och runt motståndarnas straffområden. Så han har ju de kvaliteterna, men samtidigt har han ju de här värdefulla kvaliteterna som sexa också, att han, vilket jag nämnde innan också, som Dalot gjorde bra, som Fampisak gjorde bra, att han kommer ner och kan ta sig ur de här pressade situationerna, både genom att han är trygg i att någon kommer i ryggen så att han kan spela bort bollen, eller bort bollen, spela till rätt adress liksom. Han blir inte av med bollen i de situationerna. Men han kan också dribblas ur de situationerna och han kan alltså göra små saker som gör att han tar sig ur de situationerna med bollen i behåll. Och det är väldigt få spelare som kan det, och ser vi på Uniteds trupp nu så Casemiro kan det inte, Eriksen kan det inte, McTominay kan det inte och så vidare och så vidare. Så att nästan ingen i dagens trupp kan göra de här sakerna som han kan i den här sexa rollen. Men samtidigt så vill man också se hans kvaliteter offensivt, som vi fick se i den här matchen till exempel. Så att det är en svår avvägning, så jag tror det beror mycket på vem spelar han med, vilken spelare, vilken spelartyp. För att jag tror fortfarande att det bästa att få ut av Maino är att man har en riktigt bra sexa bredvid honom. Alltså en spelare som kan täcka upp för hans, som han har nu, alltså hans svaghet nu är väl kanske att han är inte den snabbaste spelaren, liksom att man kanske har en spelare som är väldigt bra fysiskt och snabb och kan vinna dueller och kan vinna bollar och så vidare. Och sen låta Maino få lite mer spelutrymme att göra sina saker. Men ja, han funkar egentligen i alla roller. Så att...
Han är så jävla bra bara.
Ja, det är som jag sagt någon gång innan, att man skulle behöva klona honom. Så han spelar i sexa rollen, 8 rollen, 10 rollen, ja, kanske högerback och kanske något annat också.
Det är helt sjukt att se en tonåring, alltså så här, som går in och spelar med det lugnet också. Inte bara kvaliteterna, utan så här, han ser cool lugn ut i ett match mot Liverpool i en FA Cup-semifinal. Som att det bara är liksom en träningsmatch.
Mm. Och det är lite kul att när han spelar med Casemiro till exempel, då Casemiro har vunnit liksom 5 Champions League-titlar, men det är ändå Maino som känns som den som har vunnit alla de titlarna, och Casemiro känns som en 18-åring ibland. Och det är ingen liksom diss mot Casemiro, men det säger någonting om hur klok Maino är som spelare och hur svårt det är att vara så klok i den åldern, i den positionen. För att det är nästan ingen liksom 18-åring som är så bra i den positionen, i den rollen, i den utsatta rollen som han har. Om vi tar spelare som liksom Luka Modric, han var ju inte en världsklassspelare när han var 18, snarare liksom att han var som bäst när han var 30 plus. Och samma med jättemånga andra mittfältare som egentligen har varit som bäst i 30-årsåldern och efter, liksom så här Pirlo, Scholes i princip, och Xavi och den typen av spelare som nästan bara åldras som fint vin. Och nu säger jag inte att Maino kommer vara som bäst när han är 35, men...
Nej, jag fick upp bilder i huvudet på att Maino har samma utvecklingskurva som de här du nämner nu, så tänker jag på hur bra han skulle vara som 33, och då är det fan, det går inte att tänka sig ens.
Ja, men det är, alltså det är inte orimligt att tänka nu, alltså det är omöjligt att säga nu så här, men vi vet ju att han kommer att bli bättre, eller det är jag ganska säker på.
Det är en kittlande tanke också, det här. Mycket av ryktena på senaste tiden har ju varit att vi ska gå hårt för han portugisare Benfica, João Neves, som också verkar vara en väldigt lovande, var han typ 19 år gammal, samma roll typ. Jag tänker att de två kanske bildat mittfält i 15 år framöver.
Ja, fy fan. Det var ett jävla... Alltså det är helt sjukt. Alltså han kommer ju bli den... Alltså Neves i Benfica kommer ju bli den mittfälten liksom som... Om vi säger förra årets Enzo Fernandes. Eller när han nu gick till Chelsea, jag minns inte när det var. För 2 år sedan kanske, eller förra år. Men Neves kommer ju bli den spelaren liksom som nästan alla klubbar vill ha till sitt mittfält. Eftersom han är så pass bra i den åldern som Neves är i. Och det är en kittlande tanke på att han skulle komma till United. Men då blir det ju liksom att vi får lägga 1 miljard på det. Men det är ändå lite kittlande att vi lägger så mycket pengar på den spelaren så att vi får ett så sinnessjukt jävla bra mittfält i 15 år framöver, som du säger.
Jag tänker vi måste göra allt vi kan för att bli en etablerad toppklubb igen, så att Maino inte känner att fan, den här klubben är för dålig för mig, för att fan, vi kan inte tappa honom till Real Madrid eller Barca. Men ska inte gå händelserna i förväg allt för mycket här. Men,
man vill från man... Stockport till Barcelona. Nej, han blir kvar. Men det är sant som du säger, men då måste United också bli bra. Det är, jag vet inte, hade jag varit hans agent så hade jag väl inte rekommenderat honom att vara kvar om United fortsätter att liksom vara ett sånt här lag som blir sexa i ligan och så vidare.
Nej. Men
det hoppas vi väl att det inte kommer bli.
Jag vet, det kanske är United som har stoppat mig nu från att kallas upp till landslaget. De har inte riskerat att han pratar med Bellingham och börjar bli sugen på stränderna i Spanien.
Red Army Sverige-podden görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama, podcasta eller content creator kan ibland vara en skrämmande, ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, contentskapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så gör som oss och använd utav Streamplify.
Jag kommer faktiskt på nu att vi har fått en fråga som handlar om Ahmad. Det är ju Jarmon som frågar ifall Ahmad får chansen nu. Och det är ju då med hänsyn till hans avgörande igår, och han kommer in i slutet av ordinarie tid och gör väldigt många bra saker. Han vinner tillbaka bollen bra och lägger ner ett jäkligt stort arbete med sina löpningar. Vad tänker ni kring Ahmad efter gårdagen? Är han nära en startplats nu, tror ni, eller kommer det bli fler inhopp som då kanske är lite, han får mer tid på sig än vad han fick igår?
Nej, men jag tror ju att Rashford, Höjlund och Garnacho kommer spela väldigt mycket, och vi har ju inte jättemånga kvar, alltså många matcher kvar av den säsongen heller. Och det är svårt att argumentera emot någonstans, för att Rashford var bra i den här matchen och ja, Höjlund var inte dålig, men han är ju självskriven. Men Garnacho är superbra i den här matchen också. Men som jag tror jag sa det, men Ahmad är inte riktigt en spelare som passar in i hur Ten Hag vill spela, och därför tror jag att han ganska sällan kommer få starta någon match. Men det som jag tror förändrades nu, det är ju att hans kapital någonstans ökade och att han
får komma in. Jag tänkte på det, Mikael, för du var inne på det i senaste avsnittet, att han inte är en omställningsspelare och inte så bra i djupet. Men så tänkte jag på det när han faktiskt var så bra som han var igår, när vi ändå kontrade. Är det verkligen så att han inte kan komma till sin rätt i ett omställningsspel liksom?
Jag tror att han är inte dålig på det, men Garnacho, Rashford och Höjlund är ju jävligt mycket bättre på det. Och sen tror jag också att över 90 minuter liksom, så tror jag att det blir väldigt mycket så här, om vi ser hur United har spelat tidigare matcher mot Everton till exempel. Det blir liksom väldigt mycket fram och tillbaka, det blir inte så mycket kontrollerat mittfältspel, och det är väl där som Ahmad har sina styrkor. Men säg att du är Erik Ten Hag och du vill spela ett omställningsspel, men då sätter du inte Ahmad in i startelvan före Garnacho eller Rashford eller Höjlund. Du gör bara inte det, eftersom han är så mycket sämre än dem på det. Så därför tror jag inte att han kommer starta så mycket. Men som jag sa, att nu har ju Ten Hag någonstans sett bevis på att han kan komma in och bidra. Han kan komma in och förändra matcher på något sätt. Och han kan komma in och göra avgörande insatser genom att göra ett mål eller göra en assist. Och det har han bevisat nu, så att jag tror att han kommer få mycket större förtroende att kunna göra det. Så att istället för att få ett 7 minuters inhopp, så kanske han får ett 37 minuters inhopp. Och det är en ganska stor skillnad ändå. För att ser vi till speltid när han har fått den här säsongen. Så han har fått väldigt lite speltid. Och det är ofta när han har fått hoppa in så har det varit 5 minuter. Utan, så att jag tror att det som förändras nu är att han kan få längre inhopp. Men jag tror inte han kommer starta någonting egentligen, om jag ska vara helt ärlig.
Det var ändå intressant, för när jag sa honom inbytt hoppades jag få se några så här fina bollar på kanten, sina dribblar lite. Men det som fångar blicken är att han gör integrala brytningar i matchen. För det är ju hans första brytning där som leder till på Nunez konstiga passning. Och sen även i avgörande målet är det han själv som bryter och skapar anfallet.
Han har mycket bättre arbetskapacitet än vad folk tror. Och han är ganska bra i det defensiva spelet. Inte bara så att han jobbar hemma. Liksom, han är ganska smart i sina brytningar och kan vinna ganska mycket boll högre upp. Även om han inte är jättestark i kroppen eller jättestor. Så att jag tycker han är ganska underskattad. Han är ganska smart i det defensiva spelet.
Och det är kanske den delen som kom fram nu och blev extra mycket av Ten Hags intresse. Att han såg att Ahmad kunde göra de bitarna mer än vad kanske Ten Hag trodde att Ahmad kunde göra de bitarna. Och kanske det som också leder till att han kommer få betydligt fler inhoppsminuter då framöver.
Han var någon nickduell också så här innan. Det kan ha varit innan den här Rashfords chans i 94, eller om det var någon gång i förlängningen innan något mål eller någon stor chans. Så jag kommer inte ihåg, det var någon nickduell där som han vann. Liksom. Han var efter och så kom han in flygande och vann en nickduell. Så att han visade verkligen på sin arbetskapacitet när han kom in.
Jag tycker också att han, där när han har vid matchen, det är mycket han som, för när han kommer där, jag minns jag blev så lack när Gnacho kom slå passningen, för passningen är så usel. Den är bakom, den går långsamt, man ser att, men Ahmad räddar i situationen.
Ja, jag gör verkligen som, det bästa han kan där.
Alltså, men det man, bästa han drar ju någon liten typ, alltså jag tittar ett klipp om det då, hur han precis när han får bollen fejkar att gå in höger, vilket gör att Bradley stannar upp i ett ögonblick, vilket ger dem den där lilla ytan som jag tror kan få till ett avslut. Och sen att det är perfekt.
Och sen
det är
ju avslutet, ja.
Ja, exakt. Det är faktiskt bra att du tar upp det, för att det, jag tror folk underskattar just den aktionen han gör. Det ser liksom enkelt ut. Ja, men de är 2-1 och han får bollen och skjuter den bort. Men han gör verkligen den lilla grejen för att skapa sig den ytan. Och sen är ju det enda stället han kan lägga bollen också på. Så att det är ett skitbra avslut. Nu när jag tänker på målet så minns jag liksom, får tillbaka blickar så här att känns som att det gick i slow motion, för att det är inte så hårt avslut, så man hinner ju se liksom, går den in? Och så ser man att den går mot stolpen och så bara, den går in.
Man var ju också ärrad efter att Rashford haft typ 2-3 lägen som har smekt stolpen mot andra sidan istället.
Ja, det är bättre lägen egentligen.
Ja, för fan. Rashford bara ska ju avgöra i 94 där. Den här matchen har så mycket att det är liksom, den här matchen, allt som händer i den här matchen kan man rymmer liksom på hela säsongen. Alltså, det här Rashfords också, det här fantastiska passningen av Eriksen. Också ett ganska bra inhopp som vi inte har nämnt. Ja. Eriksens fantastiska passning till Rashford där i 94 och så. Och så lägger han ut det. Jag satt och hoppade bara, snälla säg att du var offside så att vi inte kommer sitta och gräma oss över det här.
Men ja, det var så jäkla härligt att han gjorde mål sen i förlängningen. Ja. För annars så hade han ju fått otroligt mycket skit slängt sin väg.
Ja,
men jag tänker på, det är så jäkla, man vill ju sitta här egentligen och kommentera varje spelares insats eftersom att det var en så jävla bra insats av samtliga och en otrolig kollektiv bedrift. Och när vi pratar om Ahmads mål, där han får ju en dålig passning från Garnacho, och vi satt och pratade om Garnacho väldigt mycket senaste avsnittet, så vi ska inte fastna för mycket på honom i detta avsnitt.
Men jävla dålig Garnacho. Så lite som han sprang så borde han slagit en bättre pass.
Alltså, han springer minst lika mycket som Bruno Fernandes i den här matchen. Och han är, alltså, jag bara tänk på det här, hur det är ju väldigt ofta som man kanske saknar den här extra kvaliteten ibland i sista tredjedelen för att själv göra ett mål i krysset eller för att sätta den perfekta genomskäraren till en lagkamrat. Men han får ju på något jävla vänster alltid in bollen i farliga utrymmen i motståndarnas straffområde som kommer en lagkamrat till del, bara för att han har lagt ner ett sånt jävla hårt arbete för att komma dit.
Han är ju inblandad i liksom 20 målchanser per match, ja. Som, oavsett utan vad att... han gör. Så att han är ju alltid där,
ja,
det
men utan att ha den här väldigt höga tekniska kvaliteten. Alltså det handlar ju verkligen inte om det när han producerar assist eller mål eller skapar chanser. Han behöver inte den här extrema tekniska kvaliteten för att göra det, utan det är bara kämpavilja in med skiten i boxen.
Ja. Och det jag tycker fortfarande det är...
Och det är ju mer älskvärt än någon som hela tiden gör rätt saker beslutsmässigt och med teknisk färdighet. Att kriga sig till det.
Ja, precis. Och sen tänker jag också att det är sådana saker som kommer utveckla sig. Han är ju fortfarande 19 år, men fan vad bra han är. Alltså, för sin ålder och liksom... Att tänk att... Alltså, om vi ser den här matchen liksom... Ta ett steg utifrån, vi möter Liverpool i en liksom så här måste-match. Fattar hur mycket press alltså liksom alla United-spelare har också i den här matchen. Att det är katastrofen med förloraren här, säsongen är i princip över. Och han som 19-åring bär ju liksom den här offensiven i den här matchen. Det är han som driver på, det är han som skapar det mesta för oss. Och det är han som gör den avgörande assisten även om det inte blir en bra passning. Det är han som är där vid första målet och det är... I 120 minuter så driver han liksom anfallet mot ett av världens bästa lag. Så att jag tycker fortfarande folk snackar för lite om hur produktiv han är och hur bra han är. Och framförallt hur bra han kommer bli när de här bitarna faller på plats, vilket jag tror att han kommer göra.
Det jag älskar mest med Granacho är det här, liksom det här storklubbspannbenet, den här inneboende självförtroendet. Det är liksom så här, man ser att det är, som du säger, en stor spelare på G. För han har allt mentala som många saknar för att nå den nivån.
Ja, verkligen. Det är stor skillnad mot liksom talangfulla spelare man har sett innan, så här. Just den mentala biten där. Och det är lite det jag menar också, just med att han driver det här anfallet framåt på något sätt. Att han är den som ska stå i centrum, och det är inte så många som har det.
Nej, och samtidigt så krigar han hem där och stänger ner deras vänsterkant med Robertson och Luis Diaz som inte kommer fram till någonting där ett tag, känns som, när han och Dalot stänger ner dem.
Vi har ju fått en fråga från Elgato som undrar lite om det kanske var tur att Casemiro inte kom till spel igår. Scott McTominay fick ju starta, Casemiro var borta med en skada. Elgato tänker att det här bulljande spelet som vi såg igår, att det kanske var en fördel då att Scott McTominay fick axla mittfältsrollen istället för Casemiro. Vad tänker ni om det?
Ja, alltså det kan det absolut ha varit, för att han har ju haft det lite svårt i matcher där det börjar fram och tillbaka. Det går lite snabbare, han har inte samma snabbhet längre, så att jag tror absolut det finns en poäng i det. Samtidigt är ju han också en sån spelare som hade kunnat höja sig i en sån här match och kunna liksom vuxa med det, med den matchbilden som blir, att det blir det här kriget någonstans. Men ja, absolut, jag ser poängen i det.
Jag tänker också att det kan vara, som du säger, i en böljande matchbild så kanske inte Casemiro har passat in så mycket. Men hade vi startat Casemiro kanske inte ens, för nu igår tycker jag att vi bjuder in lite till den här matchen, vi går med på att idag blir det Hawaii-fotboll. Och hade vi haft Casemiro-planen kanske det hade blivit lite mer som mot City. Att vi vet att vi har defensiven så vi backar hem och kör helt på kontringar.
Jag tänker att löpkapaciteten hos McTominay är ju större. Och sen är det ju, han gör ju, du var ju inne på det när du skulle beskriva vilka spelare som imponerade mest. Han gör ju ett mål och en assist. Fan vad, alltså han är ju sånt jävla offensivt hot, McTominay. Och det är ju Casemiro, han är också farlig i motståndarnas box. Men jag tänker just i den här matchen så är väl, jag vill inte sitta här och säga att någon spelare var dålig igår, eller vill inte prata om det dåliga som faktiskt hände ibland. Men jag tänker ju på att Scott McTominay, han har ju inte killerpassen i sig liksom. Han slår ju inte några bra genomskärare oftast, han lyckas ibland med det. Och det är väl någonting Casemiro egentligen är. Casemiro är ju en bra passningsspelare egentligen, även om det inte alltid syns. Och det gjorde det ju verkligen inte mot Everton senast. Det känns inte som att han har varit i en bra form. Samtidigt som du sa, Mikael, så är ju de stora matcherna de matcherna där Casemiros briljans kan komma fram.
Ja, men alltså den löpkapaciteten som McTominay har, det är ju få spelare i världen skulle jag säga som har det. Det kändes som att han fick kramp när han spelade fram till Rashford.
Ja, han grinade när man såg det i hans face.
Men samtidigt, i det avgörande målet, så är det han som vinner nickduellen på hörnan där. Och kollar man repriser på det här målet, så är han på väg liksom att älga fram. Han är ju liksom den tredje spelaren som är där. Så att han är på G och gör ett mål där också.
Vi snackade ju om pannbenen.
Ja, det tror jag inte Casemiro hade orkat i det läget, om man säger så. Men...
Det är inte rätt avsnitt att sitta och peka på Scott McTominays genomskärar kvaliteter.
Nej, det känns lite så att det
var det 10 mål du är uppe i denna säsongen?
Ja. Och om man ska ännu någonting positivt, och om jag ska bara säga lite kort om McTominay, så är ju, känns ju verkligen som att Ten Hag är den första tränaren som verkligen använder honom rätt, i rätt position. Att för fan vad han är så jävla bra på att ta sig in i straffområdet där i andra vågen. Till exempel när han gör det första målet. Men även när han är på väg att göra det andra målet. Liksom att komma i de situationer. Han är ju alltid där det händer.
Och... man blir ju chockad när han inte lyckas göra mål på ett bra läge i straffområdet också.
För han har ju varit väldigt effektiv.
Ja. Det verkar inte vara någon tränare tidigare som kommer ut för det var ju bara några år sedan som både Skottlands och Uniteds tränare satt honom på mittback istället. Mm. Och nu står han och stångar in andra bollar.
Och under Solskär så spelar han ganska lågt på mittfältet. Så att, det är verkligen, det är någonting som Ten Hag gjort bra, att han har använt McTominay på ett bra sätt, tycker jag.
Utsedd till Skottlands bästa spelare för året också häromdagen.
Mm.
Stort.
Satte Robertson på plats 2.
Ja, verkligen.
Han är verkligen maximerat sin potential som spelare. Så det är imponerande idrottsman.
Vi har fått en lyssnarfråga från Zigzag som undrar, han gör en hot take och skriver att Victor Nilsson Lindelöf gör sig bättre som vänsterback än som mittback. Vad säger ni om det påståendet?
Nej. Eller, det är så här, jag tycker att Igor blir så tydligt med vad vi söker, Dalot, vilken skillnad det är när vi har riktigt ytterbackar. Sen kan jag köpa att det finns en tanke med honom på vänsterback om vi spelar med en vänsterytter som kommer hem, som tar jobbet, för då kanske han kan ta en mer centrerad roll och vi kan spela så där 3-2 uppspel som man ser City och Liverpool spela med. Då kanske det finns en funktion för det, men än så länge känns det inte som att vår uppspel är på den nivån att han gör sig nytta där ute riktigt.
Du tyckte inte han liknade Prime Roberto Carlos där när han var nära på att skjuta in en kanon i slutet.
Så lite likheter, där ställer man definitivt upp.
Vi har också fått en fråga från Joakim Viker, och det är någonting som vi redan har snuddat vid i avsnittet. Och han undrar lite om hur våra röster mår efter gårdagskvällen. Jag hör ju faktiskt på er att ni låter faktiskt som vanligt. Men blev det några skrik i slutminuterna?
Jo då, definitivt. Det var, som jag sa innan, jag följer mer ihop än jag faktiskt skrek när avgörandet gick in av universitet. Men under matchen så, det var ju raspigt där mot slutet. Men det känns bra på ett sätt, det var en bra universitet.
jag minns inte, det är bara helt svart. Jag minns inte vad jag gjorde.
Ja, jag stod ju på Drottningtorget här i Göteborg och skulle ta min spårvagn och jag vet inte vad det var för jäkla tjut. Det lät verkligen inte som ett skrik, men någonting var det som kom ut i alla fall. Och mina polare som inte diggar United, de oroar sig nog mer för vad folk skulle tycka det var för psycho som kört klockan 7. För att fan, folk fattar ju inte att det pågår världens viktigaste fotbollsmatch ibland.
Vad fan är det med folk?
Jag vet inte.
Helvete.
Pontus Cantona 7, han har ställt frågan, vad tror vi att den här vinsten betyder för resten av säsongen? Han ger också beröm till lagets genomförande av första halvlek. Och han undrar ju då betydelsen av den här vinsten. Hur viktig tror ni att den kan vara nu inför slutspurten?
Men jag tror det kan vara väldigt viktigt liksom, att få upp det här självförtroendet och få upp den här tron på att ja, men vi kan göra det här tillsammans. Alltså, det märker man på alla supporters reaktioner och på spelarnas reaktioner. Och, och allting sånt. Så jag tror det var väldigt viktigt, och framförallt att vi, jag tycker också här, yttre omständigheter. Vi fick Coventry i semifinalen, jag tror de känner att fan, en final är nära och en titel är nära, men också att i ligaspelet så spelade Aston Villa och har gjort samtidigt som Tottenham förlorade. Så då fick vi också lite extra energi där att vi kan komma i kapp de lagen och så vidare. Så att jag tror att den här segern var väldigt viktig. Jag tror faktiskt att det här var den viktigaste segern på hela säsongen, om man ska väl.
Ja, men det kändes lite som att det här, om det ska vändas till det bättre, så var det här vändpunkten. Alltså nu, det här är någonting att bygga på. Den ger så mycket energi till både spelare och tränare och supportrar. Lägger en grund för att kunna förhoppningsvis vända det här.
Det var ju också tal om att det var den bästa atmosfären på Old Trafford på, jag vet inte, sen Fergus tid, skrev. Jag såg det på olika ställen från oberoende personer. Man var inte där själv, men det lät ju otroligt på tvn. Det är klart att den här insatsen kommer betyda mycket. Och sen vilken jäkla, vilket sammanträffande att det ska ske någon dag, samma dag som Aston Villa tappar poäng och dagen efter Tottenham tappar poäng. Det får ju verkligen chansen att se större ut, speciellt när den här koefficienten för femteplatsen visar sig vara allt mer trolig att gå till England. Så jag vet inte, jag känner mig betydligt mer hoppfull faktiskt att vi ska kunna kriga till oss en femteplats nu, speciellt med tanke på att skadeläget på andra håll också verkar bli bättre. Och nu tänker på det här landslagsuppehållet, att gå in i det efter den här segern är ju så jäkla mycket härligare än om det hade blivit förlust igår. Och den här tiden som kommer nu är ju också jävligt passande, så länge inte några idioter till förbundskaptener gör något dumt med våra kära spelare.
Var det inte något, hade inte Lisandro blivit uttagen till Argentina eller helt uppcyklad nu?
Jo, men det är ju för att faktiskt han ska bara kunna hänga med truppen och bidra till lite god stämning, verkar det som.
Så, det är viktigt det med.
Ja, det är ju det. Tror ni att många vänder kappan nu med Erik ten Hag? Har ni fått någon annan syn efter gårdagens match? Eller var det bara en match och vi bör inte dra för stora växlar? Det undrar Vamid Korsed.
Nej, men alltså jag har väl inte ändrat syn egentligen, för att för mig måste man ändå, alltså vi måste bedöma det vi har sett i ungefär ett års tid nu, och det vi har sett i ett års tid nu är på en generell nivå inte tillräckligt bra. Men bedömer man efter en match så känns det lite som att vi hamnar i den här PSG-fällan när Solskjaer fick ett nytt kontrakt. Men det jag känner egentligen är ju att det här var ett bra steg framåt. Jag hoppas att det fortsätter på det här sättet. Men det fanns som sagt vissa tveksamheter i själva insatsen, när vi har ganska långa perioder där vi inte är bra i den här matchen till exempel. Och sådana saker kommer vi behöva skärpas till om vi ska hålla en hög nivå och ta nästa steg. Så jag känner väl att vi gör många bra saker den här matchen, det är ett bra steg framåt, men vi behöver också kunna se de här sakerna varje vecka, eller åtminstone mer regelbundet än vi har gjort hittills, för att den här säsongen har inte varit bra. Och ja, det är mitt svar.
Jag håller med Mikael. Det känns ju också som att mycket av det som har handlat nu sen Ratcliffe tog över är att vi ska börja göra saker på ett nytt sätt, vi ska börja ta saker på allvar, och då kan man inte längre avgöra tränaröden på en bra matchinsats, utan nu måste vi se över det stora. Och så här, om ETH vänder det här och vi gör en helt perfekt slut och klarar allt, ja, vem vet, då kanske han har gjort så pass mycket att det finns grund för att han får stanna, men vi måste basera beslut på större saker än en enskild match.
Ja, precis, och också att det måste baseras mycket på prestation och inte bara på resultat, för att går vi bara på resultat, ja, men då hamnar vi i den här Solskjaer-fällan efter PSG. Men nu tycker jag att det var en ganska bra prestation också, men vi måste se de här prestationerna över en längre tid. Och det har vi tyvärr inte gjort, men prestationerna måste upp. De måste upp på den här nivån, och de måste vara upp på den nivån varenda vecka och inte bara i en enstaka match.
Nej, det kommer verkligen bli en otroligt intressant säsongsavslutning att följa nu, när också det främsta argumentet som alltid lyfts för Erik ten Hag med skadorna, som det också såg någon graf över det senaste veckan, att ser man sett till andra topplag så är det ju faktiskt så att Manchester United har varit det topplag i Premier League som absolut har haft flest skadedagar på viktiga spelare. Och det har ju alltid varit argumentet under hela säsongen när det har gått dåligt. Och skulle det vara nu, det ser ju faktiskt ut att ljusna på den punkten, och då kommer United spela återstoden av säsongen med ett betydligt mer ordinarie manskap, och då ställs det ju verkligen till sin spets. Och får han till det då och vi gör en riktigt bra säsongsavslutning, så ser väl jag personligen gärna att man faktiskt håller kvar vid honom ifall det skulle bli så. Men lyckas han inte med ordinarie manskap, så är det ju bara dags att faktiskt hitta någon ny, mer lämplig.
Med tanke på skador också, som pratade om, vi såg ju Mount igår också. Det var inte igår vi såg honom sist. Eller jo, det var igår vi såg honom. Det var ett tag sedan vi såg honom sist. Men jag ändå sen ändå, alltså, han fick ju aldrig riktigt chansen, kändes som. Så jag är rätt taggad på att se honom nu under våren. För jag har trott på värvningen sedan han kom, egentligen.
Jo, precis. Så sen är ju också Martinez på väg tillbaka. Det var ju snack i alla fall innan om att han skulle kunna vara aktuell efter landslagsuppehållet. Så att han är väl inte allt för långt bort ifrån spel. Och då har vi ju egentligen bara den som är lite så här långtidsskadad. Ja, förutom Malaysia är ju Luke Shaw då, som nog inte kommer spela så mycket mer den här säsongen kanske. Men det är, man kan liksom inte sitta och säga heller att ja, men han ska få chansen för att en spelare var skadad. Det är liksom inte hållbart att en bra tränare kan ju fylla ut ett lag liksom och stärka det laget trots att en bra viktig spelare är borta. Så att man måste kunna räkna med att man har någon spelare borta, och det kan liksom inte hålla som argument riktigt, kan jag tycka, även om det såklart är förmildrande omständigheter. Det är alla lag, alla tränare behöver sina bästa spelare såklart, men man måste ändå kunna anpassa om de inte är tillgängliga.
Så är det ju. Någonting som har växt hos mig i senaste liksom tankar om vilka spelare jag vill ha kvar i United och vilka spelare vi ska ta in, är ju också det här med att jag tänker vissa av de här spelarna som har fått mycket skit den här säsongen, som Bruno Fernandes, han har väl inte fått lika mycket skit som Rashford, men ibland är det diskussioner om hur mycket nytta Bruno verkligen gör för United ifall United skulle vilja spela en mer kontrollerande fotboll. Men jag bara tänker på tillgängligheten hos till exempel Bruno Fernandes, Garnacho och Rashford. Även, ja, det är väl de jag tänker på just nu. Jag tänker på att det är så jäkla viktigt med att ha de spelarna, och deras tillgänglighet är ju någonting som stärker deras aktier i klubben. Och sen är det väl en diskussion också kring hur Erik ten Hags fotboll har spelat in i alla skador. Och Samuel Luckhurst var ju på det igen häromdagen och skrev att nu är de arga i omklädningsrummet för att träningarna har varit för intensiva. Flera läckor från omklädningsrummet, men jag vet inte. Det är viktigt med tillgängliga spelare, och det är klart att det inte bara kan användas som ett argument. Det är därför slutspurten blir otroligt intressant att följa. Man är ju taggad på det, eller vad säger ni?
Ja, men absolut. Väldigt taggad på det. Sen är det ju så jävla svårt att veta utifrån vad beror skadorna på. Men det är ju ganska mycket muskelskador, så att man börjar fundera lite på vad som händer på träningarna där och så. Men det är svårt att säga något konkret vad det beror på. Om det beror på hans intensiva träningar. Det kan ju vara så, men det kan ju liksom inte vara så också. Nej, men säsongsavslutningen, ja, det är sjukt hur mycket mer hopp man har fått bara efter den här matchen. Och som sagt, nu är det Coventry i semifinal, och man ska inte säga för mycket, men vi borde ju vinna den matchen.
Vi kommer vinna.
Exakt. Och då har vi en final på Wembley att se fram emot. Och sen det blir svårt att komma fyra eller femma, det blir det ju. Det är liksom, det är väldigt mycket att ta igen, och sen har United ett ganska svårt spelschema också, att vi ska liksom slå Arsenal, vi ska slå Liverpool och vi ska slå Brighton på bortaplan, och vi har Chelsea kvar tror jag på bortaplan.
Det är tuffa matcher, men det ser lite lättare ut än Tottenham och Aston Villa, tror jag. En lite, ja, grad lättare.
Ja, problemet är ju det att jag tror inte att de kommer ta liksom full pott på något sätt. Men det är också att vi måste ta igen de här poängen. Och det är det som kommer bli svårt. Och framförallt blir det ju svårt om vi inte presterar, om vi inte står för bra prestationer, vilket vi ju inte har gjort den här säsongen egentligen. Men spelar vi som vi gjorde mot Liverpool såklart, ja, men då kommer vi ha goda chanser. Men kommer vi göra det? Ja, det är ju tveksamt.
Vi har inte råd med några fler resultat som mot Fulham och liknande.
Nej, precis. Det är ju, så är det. vi måste nästan, jag säger inte att vi måste gå rent, men vi måste vinna de flesta av de matcherna som vi har kvar.
Joel, hur har det känts att vara med i podden för första gången?
Ja, men väldigt kul. Lite nervöst i början, men som vi sa innan lite, det egentligen är det som att kolla matchen tillsammans och sitta och köta lite gött på.
Det är alltid gött att sitta och prata om United och kanske lite godare när gårdagens match såg ut så som den gjorde. Så det var ju, som du sa i början, ett bra läge att göra debut.
Ja, det var inte igår man var så här glad.
Nej, det var inte igår. Nej, men ruggigt kul att ha det här. Och det lär ju säkert bli fler gånger framöver. Mikael, hur mår du efter att ha kört United ytterligare gång? Lika glad som vanligt. Alltid ja. Kul att snacka United.
Det är alltid kul att snacka United. Sen, speciellt efter en sån här match där man verkligen känner pepp över att säga bra saker och liksom, det känns som att vi hade kunnat sitta i flera timmar och bara, ja men den spelar man bra. Nu kommer jag på, vi har inte snämt och någon annan som jag tycker gör en bra match.
Nej, han gjorde fan en riktigt bra match.
Och så vidare, så att det är så många spelare vi inte hann nämna heller i det, men det är kanske inte relevant heller att sitta och nämna alla 15 spelare.
Bara det är någon spelare vi inte har nämnt, jag blir nyfiken nu.
Varann?
Varann, just det.
Ja, han var ganska bra.
Han gjorde allt, det är enklare rätt. Ja.
Vi nämnde inte Anthony så mycket som ändå satt.
Nej, han gjorde fan just det. Anthony gjorde egentligen fan en av sina bästa matcher i United, tror jag. Det är ingen hög ribba liksom. Han var bra, han var bra. Det måste man ändå säga. Han var liksom, det var inte så här bara att han var på en låg nivå bra, men han var bra.
Alltså, det var väl inget jättesnyggt mål, men ändå att hitta målet som han gjorde där var ju fan ändå bra gjort.
Hög i foten. Såg man inte komma innan.
Nej.
Innan.
Nej. Tack för att ni har lyssnat, hörni. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Red Army Sverige på Facebook, Instagram och Twitter. Och även Raspodden på Twitter får ni gärna följa. Vi har en giveaway som är på gång. Det kommer då komma nästa vecka, men se till att följa oss där redan nu.
Där kan man se bild på Mike Filen med skateboard också.
Och vem vill inte se en sån bild?
Nej, det vill ni göra.
Det vill ni göra. Och nästa match för Uniteds del är ju den 30 mars, vill jag minnas. Och det är ju ett tag till dess, men vi hörs igen nästa vecka. Så håll till godo till dess. Tack för att du har lyssnat. Ha det gött. Hej!